välkomna till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden. Vår podcast för samtal runt olika frågor utifrån den danske författaren Martinus världsbild. Jag heter Pernilla Rosell och sitter faktiskt just nu i Martinus Center Klint i Danmark tillsammans med min medredaktör Lars Palerius. Det är strålande vackert vårväder och vi sitter här mitt emot Ole Terkelsen.
Ja.
Och vi vet att det snart kommer en ny bok av Martinus dessutom. Vilket ju inte händer varje dag.
Nej.
Den 5 maj i år är det bokrelease på Martinus institut i Köpenhamn. Och samtidigt i Sverige faktiskt, i Stockholm, med en bok som kommer att heta Storkursen, den eviga världsbilden på svenska. Vill du berätta lite om det här?
Jo. I 1954 upptog man det första Martinus-föredrag på band. Då fick ju de en idé att de skulle lite mer systematiskt inspela Martinus föredrag. Och då kom Martinus själv på idén att han ville hålla en rad kurser där han ville förklara hela världsbilden med alla detaljer från A till Z, och han ville genomgå det hela. Och det blev då 15 torsdagskvällar. Och Martinus för honom var en kursföredrag, ett föredrag med två delar. Första delen, då pratade han utan bilder och utan manuskript och symboler mycket fritt. Och i den andra halvdelen visade han symboler och bilder. Och han skrev i ett kontaktbrev som blev skickat ut till prenumeranterna i 1955. Att det ville förmodligen vara den enda gången där han förklarade hela sin föredrag på ett muntligt. Och där skrev han att han önskade att denna rad kurser skulle överföras till grammofonskiva och till bokform.
Vad är det för typ av bok som vi har att se fram emot? Det finns, vad jag förstår, många symboler i boken.
Är
det alltså en symbolbok? Eller är det...
Jo, det skulle man kunna säga. Han höll ju de här kurserna i 55 och 56. Och det var ju faktiskt först i 1960 att han började skriva på sina symbolböcker, den eviga världsbilden. Så han hade alltså gett det här muntliga föredrag den samma titel som symbolböckerna. Och det är ju inte skrivet av Martinus. Och om man då tar det på band, så har det inte jag som har gjort det. Det är en dam som heter Inge Sørensen, som i sin tid har transkriberat, alltså har suttit och lyssnat på föredrag och skrivit ner på maskin, en IBM-skrivmaskin. Och sen har det ju då blivit digitaliserat till en computer. Men jag har själv varit med på att kontrollera avskriften. Och när Martinus pratar mycket snabbt, och ibland kan det vara en trestavelsesord som blir uttalat som två stavelser, ibland är det den som hostar, och det kan vara många små detaljer, små ord och sånt, så det har också varit ett större arbete att kontrollera att bandet har blivit avskrivet eller transkriberat på rätt sätt. Men då kan man ju inte trycka det som det är sagt. Man gör ju många små fel när man talar. Och Martinus, han var mycket ivrig på talarstolen. Han talade väldigt snabbt, och ofta gick det så snabbt att han inte hann med att avsluta en sats för han började på en ny. Så därför kunde man inte trycka det som det var sagt. Och han har ju också själv sagt på flera rådsmöten att det ska bearbetas. Men det var ju konstigt att han sa ju där då 55-56 att det skulle utges i bokform. Och då har det alltså dröjt 62 år fram till 2018 för boken har kommit fram. Men Martinus sa ju någon lägenhet, han de sista 10 åren av sitt liv skrev han på en bok han kallade för det tredje testamentet, den intellektualiserade kristendomen. Och så brukade han säga, ja, jag räknar med den är färdig nästa sommar. Och så sa han ju nästa sommar, ja, jag tror den är färdig nästa sommar. Om helbredet, eller hälsan tillåter det, så tror jag blir färdig nästa år. Och då i 75 så sa han, nu har jag lovat det 3 gånger. Men jeg har jo været lite forhindret, derfor han ikke var så stark. Han jobbede jo lite varje dag, mellem han var 80 og 90 år, men han kunne ikke jobbe så mange timer om dagen. Men så han så, jeg garanterer jer med, ni skal nok få boken. Og det blev redan bestemt, før jeg blev født, når boken skulle komme. Og den kom då i 2004, så det var jo næsten 30 år efter, han havde udlovet boken. Så jeg tænker, det er lidt det samme med Storkursen her. Det var planerat att det skulle vänta. Och jag tror också att det är bra att det har väntat tills vi har fått fina computers. Det har lättat arbetet med att renovera, restaurera symbolerna och också med att behandla texterna. Så det var en mycket stor lättnad att ha det. Men den här boken blev då mycket präglad av att det är det talta språket. Martikelmus är mycket känd för att ha många, många, mycket långa satser i livets bok. Och det här det blir då mycket kort. Och det gör att det blir mycket lättare att läsa. Och Martinus har ju totalt sett ritat 100 symboler. Och där i 55-56 hade han ju inte ritat färdigt alla sina symboler. Men han visade alltså 76 symboler i storkursen. Så det kan man ju roligt kalla för en symbolbok. Ingen annan Martinus bok kommer att innehålla så många symboler. Och det är ju 15 kapitel i boken, och det är ju mycket omväxlande när det är en halv timme med ren text, och då, eller tre kvart timme, och så tre kvart timme med bilder och symboler. Så det blir en väldigt bra introduktionsbok, och jag är mycket säker på att det blir introduktionsboken.
Det låter ju jättespännande och någonting som säkert många människor kommer att ha glädje av, om man förstår att det är ett otroligt stort arbete som du och dina medarbetare har lagt ner. För alla då som känner till Martinus väl och har studerat huvudverket, livets bok och så, finns det ändå någonting nytt kanske i den här boken, tycker du, som vi kan se fram emot?
Ja, alltså, det finns ju nya symboler så att säga som inte var med i de som Martinus har förklarat skriftligen. Det finns ju 4 symbolböcker, 1, 2, 3, 4, där det finns 44 symboler. De har alla en skriven förklaring av Martinus. Men de sista 56, det är ju en muntlig förklaring. Och då har vi ju för 3 och för 6 år sedan gett ut den eviga världsbilden band 5 och band 6. Och där i kom det ju vad man kan kalla nya symboler. Det var ju en stor nyhet. Men eftersom vi nu började med att ge ut 5:e symbolboken och 6:e symbolboken, så kommer det ju inga nya symboler i den här. Så på det där sättet kommer det ju inte nyheter av det där slaget. Men jag får ju säga, som föredragshållare, så har jag fått många aha-upplevelser. För när Martinus ska berätta om de stora analyserna på ett kort sätt, så gör han det ofta mycket genialisk. Så det har ofta varit sådan en tankeställare för mig, så jag skulle vilja säga att det är många små nyheter. Men eftersom jo det är en systematisk genomgång av hela världsbilden, så är det ju mycket känd stoff. Så därför tror jag också att den styrka blir att det är en introduktionsbok. Men man kan väl säga att när Martinus skriver livets bok, så är det ju mycket faktiskt principiellt och vetenskapligt, och det är efter de eviga lagarna och principierna och sånt. Här håller han ju föredrag för de samma människorna 15 gånger. Och jag tror ju det har varit de som har varit mest intresserade som har kommit. Jag tror han har känt många av dem. Så det blir liksom en mer intim atmosfär. Och det är en verkligen personlig genomgång. Så därför berättar han ofta några små saker om sitt eget liv, sin egen intuition, sin egen invigning, som han inte skulle ha skrivit i livets bok. Och när det rör sig om materialisation och dematerialisation, det låter ju mycket för många människor osannolikt, då kommer han med olika exempel. Och det är ju också mycket levande, han kommer med sådana exempel, men det tror jag inte han skulle ha gjort i livets bok eller symbolböckerna. Så på så sätt kommer det ju vissa nyheter. Det var en av dem som jag sände, som har läst igenom stoffet, så sagde han att det var vissa saker han inte har förstått i Martinus världsbild, men efter att han har läst hela storkursen igen, så har han så förstått det. Så det kan ju också vara, det kan være et sæt, han forklarer den treenige analysen med X1, X2, X3, skaber og en skaber fra møkken, og det skaber der. At man endda, even man kender til Martinus, kan få en aha-oplevelse, derved han har forklaret det på et mye enklere sæt, og iblandt lite kortere. Og så skulle jeg vel næsten sige, når det er enkelt og kort, så bliver det jo i visse fald mere intuitivt, så man ligesom får en umiddelbar intuitiv oplevelse. Men det er jo et mye levende sprog. Jag är mycket övertygad om att många danskar vill säga när de läser boken att de kan höra Martinus. Därför vi har varit mycket lojala mot det talade språket, men man kan ju inte trycka det direkt. Det ska ju alltså bearbetas till skriftspråk. Och det finns ju enligt vissa riktlinjer som finns på martinus.dk, alltså institutets website. Där kan man då se vilka riktlinjer man har för att bearbeta det. Och jag skulle väl också säga att vi har varit en tremannagrupp och jag har bearbetat det. Och då har det ju så varit under redaktion av rådsmedlemmarna Per Jan Nergård och Trine Möller.
När jag tittar på kapitlen här och rubrikerna så är det ju fascinerande, för det blir verkligen en genomgång av världsbilden. Till exempel kapitel 1, vägen till självupplevelse av livets mening, och kapitel 2, frigörelse och suveränitet. Och om vi hoppar lite, kapitel 5, väsernas odödlighet. Kapitel 8, Evas skapelse, syndafallet och polprincipen. Och kapitel 10, vegetarisk och animalisk föda, bönens mysterium och genom de andliga världarna. Det är en hel del att ta fatt i och bita
jo,
i här,
va? Jo, det var ju hans syfte från början att genomgå alla huvudprinciperna i hela världsbilden. Och jag har ju varit mycket på Martinus institut och hört när telefonen ringde. Och ibland är det människor som frågar, var skriver Martinus något om döden? Og så sætter jo en receptionist og tænker, og hvad skriver Martinus noget om reinkarnation? Og det findes jo ikke så mange temabøger af Martinus, der behandler det mye grundligt. Så nu bliver det mye lettere at sætte i receptionen. For da kan man sige, hvor skriver Martinus noget om døden? Ja, det gør han i kapitel 12 og 13 i storkursen, eller der, hvor skriver Martinus om helse og sygdom? Ja, det gør han i kapitel 9 og 10, og hvor skriver han om reinkarnationer? Ja, det gør han i kapitel 7 eller 8 og sådan. Så derfor er det også fantastisk at kunne komme med et sådan svar, at man har en bog, det kan man altid svare, at der behandler han det der temat. Så, men det er jo også klart, når Martinus udvælger alle sine symboler, då tækker han jo også ind alle emnen i sit værk.
Ja, Ole, det finns ju alltså 76 stycken symboler med i den här nya boken. Men under sina föredrag så använder Martinus andra bilder också, och de finns inte med vad jag förstår i den här utgåvan.
Alltså det är så att Martinus, han har i kursen visat 76 symboler, och de kommer alla med i boken. Men dessutom, då visar han en rad bilder. Och de har vi inte på institutet för närvarande. De kommer inte med. Men han har ju skrivit en disposition där han skriver titeln på varje bild. Och så får vi ju hela förklaringen. Så då fattar man, ibland kan det vara en kyrka som brinner. Eller en spindel i sitt nät. Eller en skjuten soldat. Eller han har ju sådan en rad bilder, så... Og det kan så også være en liten fordel for, at boken ikke skal blive for chok. For redan 76 symboler, det er jo 76 sider. Den danske udgåven bliver på 464 sider. Og jeg har hørt, at den svenske oversætning bliver på 500 sider. Men vi har jo nogle planer om længere ud i fremtiden, kanskje at ge ud det som DVD, om vi får tag i de der billederne også. Då kan man jo se billeder og symboler samtidigt. Og på sigt så vil vi også lægge op tonbanden, altså lyden, på institutets hjemmeside martinus.dk. Men då mener jeg, at det er næsten nødvendigt, at man kommer med en kort oplysning. Her viser Martinus symbol 23. For når han har på lysbildapparaten fået frem en ny symbol, så børnene forklarer symbolet på direkten. Han sagde jo ikke, det her, det er symbol nummer 12, grundenergiernes kombination. Han går direkte på instinktenergien, så derfor mener jeg, når det skal lægges op på nettet, då skal man varna lyssnaren og sige, her viser Martinus symbol nummer 12, grundenergiernes kombination. Og kanskje også, man skulle have en liten prolog i førvæk og sige, i dette foredraget viser Martinus symbol nummer 6, 11, 12, 14, 23 og så videre. Og jeg mener også, at der burde man også sige, her viser Martinus en bild på Muhammedaner, som beder til Gud, eller her viser Martinus en bild af Nebuchadnezzars palats, eller han viser mange olika bilder. Det mener man skal lægge ind før bilden, så lysneren er forberedt på, hvad som kommer. Jeg ved ikke, men kanskje endnu med et halvår kan vi lægge op sådan, om man nu får ind de nødvendige informationer. Og om man lysner ved en computer, då skulle man jo også kunne se symbolerne på institutets hjemmeside. Så då kan man ju sitta och titta på symbolerna medan man lyssnar, för man behöver ju inte ha computerbilden av ljudspåret.
Något som jag tycker är väldigt intressant och som är en av anledningarna, vad jag förstår, till att Martinus håller den här totalkursen, för att i kapitel 7 så nämner han att just det här att skapa en förståelse för att ingen kan lida orätt och ingen kan göra orätt.
Ja.
För mig är det ett av de mest grundläggande budskapen som Martinus har att förmedla.
Jo.
Och just att det här, när man kan förstå det här, förstå sin egen roll, förstå inkarnationen och förstå kommunikationen mellan väsen och mellan Gud och väsen. Hur det förhåller sig. Va?
Det lägger han mycket vikt på, det där med att man förstår det. Jag skulle väl också vilja säga generellt, det största i Martinus världsbild, det är att han försvarar mörkret, han försvarar lidandet, han försvarar det onda. Och det är att ingen kan göra orätt och ingen kan lida orätt, det är också att förstå att det finns inget ont i världen. Och jag tänker speciellt på ett tal som Martinus har hållit på Sorkens 50-års födelsedag. Det var på institutet när det var 50 år sedan Martinus hade fått kosmisk medvetande. Så det måste ha varit den 24 mars 1971. Och då säger Martinus att det är bra att lära analyserna. Och då säger han då att man kan inte få någon större uppgift att förklara Guds tillstånd, att förklara de kosmiska analyserna, visa att man ska vara god och kärlek och förklara att ingen kan göra orätt och ingen kan lida orätt. Och det tyckte jag var mycket intressant att han tog det där med, som du precis framhöll det. Det tog han med bland de där fyra viktiga punkterna. Och det som jag också tyckte var mycket intressant, att jag har själv fått väldigt mycket inspiration som föredragshållare av den här storkursen. Och då kan man ju ibland betona olika aspekt av Martinus världsbild. Man kan betona att det är intellektualiserat kristendom eller vetenskapligt gjort kristendom eller olika aspekt. Men det som jag tyckte var mycket intressant, det var att han hade en mycket vetenskaplig förhållningssätt. Alltså andlig vetenskaplig förhållningssätt. Han betonade så ofta hur viktigt det var, att det var logisk. Och det finns också en som har gjort lite frekvensanalys och har ju då sökt på logik och logisk. Och det är ett av de hyppigst förekommande orden. Och det tycker jag också stämde med min egen upplevelse, att han har en mycket vetenskapligt förhållningssätt. Och det betyder ju också att Martinus vill ju att man ska inte tro på det, han säger. Han vill att man själv ska kontrollera det. När man säger, Martinus har skrivit ett verk om den eviga sanningen, och han har, så tror folk att man liksom ska köpa hela paketet, eller att man ska tro på det, Martinus säger. Och han säger ju tvärtom att han önskar att folk ska vara mycket skeptiska, för de ska vara mycket kritiska och mycket skeptiska. Och han säger, jo mer kritisk och jo mer skeptisk, jo bättre, därför att mina analyser kan motstå selv den stärkaste kritik och skepsis. Og jeg kender jo øvrigt en chef fra, jeg tror det er Stockholm, men en svensk chef, som var her mycket i Klint for nogle år siden. Hun læste enbart Livets bog, band 1, for at se om Martinus skrev noget, som var felagtigt. Nej, det tykte hun dog ikke. Så bestemte hun sig for at læse band 2, og der hittede hun ingen fel heller. Og så kanskje ni kan slutte på historien, så læste hun alle de andre band, og 7. band, hun hittede der ingen fel. Men det der forholdningssted, det skulle Martinus jo tykke om. Og Livets bog, hele hans værk, det er en hjælp til selvhjælp. Han sagde, frem til ny har man jo trudt på autoritetet, på Buddha, Krishna, og Mohammed, og Jesus, og Moses, og så videre. Og det er jo ikke dårligt, sagde Martinus, som nu Jesus har talat sanningen, så er det jo bra at tro på honom. Og jeg tror faktisk også, at mange mennesker nede gennem tiden, de har fastslaget, at om de gjorde det modsatte af det, Jesus sagde, så gik det dem ikke bra. Men om de gjorde som Jesus sagde, så gik det bra. Men han sagde, man skulle ikke holde på at tro på autoriteterne. Og nu vi lever jo på en andlig vetenskapelig planet. For 300 år siden blev der almen skolegang og den tekniske, den industrielle revolution og sådan. Så nu har vi jo lært at anvende vores logik. Og den evige sanningen, sagde Martinus, har inkarneret med mange værtslærere tidligere. Men for første gangen skal den evige sanningen inkarnere i en vetenskapelig form. Og det er jo i form af Martinus andlige vetenskab. Och man kan ju säga hans huvudverk Livets bok, det är en handbok i att kontrollera livet. Vi ska själv kolla livet. Och han menar ju att jordklotet blir perfekt och fullkomligt om 3000 år. Därför att jordmänniskorna kommer att få kosmisk medvetande om 3000 år. Men huvudtemat för de nästa 3000 år, det är ju att vi ska bli självständigt tänkande varelse. Och därför är det att Martinus hela tiden pekar på var i livet vi själv kan iaktta det han skriver. Och det tycker jag, det där förhållningssättet, det går igenom kursen med mycket stor kraft. Han betonar det gång på gång, att man själv ska kolla. Och så är det ju många som blir mycket överraskade när de känner mycket, mycket lite till Martinus. De tror man ska acceptera allt vad Martinus skriver. Men om man har den rätta andligt vetenskapliga förhållningssättet, så är man mycket skeptisk och kritisk och ska endast acceptera det när det kan bekräftas vid egen upplevelse och vid logisk tänkning.
Det låter otroligt spännande, Ole, och vi behöver ju inte vänta 3000 år på den här boken i alla fall. Nej. Utan idag är det 21 april, ja. Den 5 maj är det dags. Ja. På svenska heter den alltså Storkursen, den eviga världsbilden. Var heter den på danska?
Jo, alltså som sagt, han kallade kursen den eviga världsbilden i 56. Men i 1960 började han använda den samma titeln till symbolböckerna. Och de här tonbanden, eller de har ju legat i källaren i många år, så det gick ju helt, man har helt glömt att det heter den eviga världsbilden. Men för då har ju symbolböckerna helt tagit över den där titeln. Och först i boken, där finns det ett förord, där det blir förklarat lite med vad titeln är. Och då kommer det två texter, där Martinus berättar om varför han gör den här kursen och vad syftet är med kursen. Och syftet är ju också att det ska överföras till bokform. Och då har vi ju tittat, har Martinus kallat kursen något annat? Och det var ju många idéer till vad man skulle kunna kalla det. Men man skulle ju helst ha en skriftlig källa från Martinus till titeln. Och där var ju de där två texter jag omtalade, att han annonserar den här storkursen i ett kontaktbrev i september 55. Och då börjar kursen då den 6 oktober i 55. Och då beskriver han ju varför han gör det. Men 1 oktober, också för kursen starter, skriver han ett brev till en islänning som heter Vignir Andresson. Och han vill gärna översätta Martinus till isländska. Och då har Martinus skrivit brev till honom och frågat honom om han skulle vilja översätta storkursen till isländska. Och då förklarar Martinus jo, vad det är han gör. Och då skriver Martinus att han vill genomgå alla principer och alla detaljer och visa alla symbolerna och sånt. Så det blir verkligen ett grandkurs. Och lite senare då omtalar han igen att eftersom han har tagit det hela med, så är det ju verkligen en grandkurs. Och då har vi då alltså i det där brevet, man kan se brevet också på martinus.dk. Och om man då har antingen namnet Vignir Andresson eller datum 1 oktober 1955, då kan man då läsa brevet i sin helhet. Och då är det ju det att om man nu också kallar den här boken för den eviga världsbilden, så kommer den att bli förväxlad med symbolböckerna. Men man vill ju också gärna bibehålla det han verkligen hade kallet kurset. Så därför blir det ju alltså då titeln med huvudtitel Grandkurs, som Martino själv skrev. Det har vi en skriftlig referens på i det där omtalade brevet. Men så som undertitel kommer det då till att hedde Den evige världsbilden. Og det er en liten myke liten detalj. Når det rører sig om symbolbøkerne, då bliver Det evige værtsbild skrivet med tre store bogstaver. Det med stort, evig med stort og V med stort. Men når det rører sig om titler på foredrag og kurser, så er det jo bare det første bogstaven, som bliver skrivet med stort. Så på dansk er det den der lille skillnad, at det bliver skrivet med stort, men E og værtsbild, altså det bliver skrivet med små bogstaver. Men man har jo Grand Prix, altså når det er sangkontekst, eller hvad hedder det, konkurrence der med Grand Prix, og man har jo Grand Hotel og så videre. Og jeg tror også, at man i fremtiden vil se, at Martinus er en Grand Danois. En mygge stor dansk.
Det får vi ta som en profetia från dig, Ole, och ja, det kan vi väl hålla med om, jag och Lars. Vi ser jättemycket fram emot att få läsa den här spännande boken. Ett stort tack till dig och till de övriga som har arbetat med det här, ja, så att vi kan få, ja, läsa det nu, ja, 62 år senare.
Ja.
Och tack för den här intervjun, Ole.
Ja, stort tack, Ole.
Ja, tack, det har varit nöje att få lov att vara med.
Och på återhörande.